Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkomna till Vinpratarna.
Hej!
I november är vi inne i nu. Det var några veckor sedan. Hur mår du, Beatrice?
Jag mår bra. Jag är lite mör idag. Det var en lång dag igår. Men känner mig så här pepp att anamma november, december och kunna börja gå igen. Det är typ på
ja, det är skönt. Sådana grundläggande saker som att börja kunna gå igen. Det är jätteskönt.
Ja. Stackare. Men man kan i alla fall dricka vin, så det är kul i alla fall.
Ja, men går det bra med benet?
Det går bra, jag ska opereras nästa vecka, vilket känns väldigt skönt. Och efter det ska jag börja min långa härliga rehab. Så det går långsamt. Vad sa du?
Vad är det för operation du ska göra då?
Jag har ju massa bråte i foten nu. Nu ska vi ta ut en del av bråtet.
Spikar och skruvar och grejer.
Ja, exakt så. Det låter så obehagligt när man säger det. Men annars är det väldigt bra, förutom det. Ja. Du har ju varit på resande fot, din gottigris.
Ja, det har jag faktiskt. Jag har varit i Frankrike sydväst för ett par veckor sedan.
Kul att säga resande fot också, när man kan resande resa fot. På sina fötter.
Exakt.
Ja. Göteborg.
Och det var trevligt, för dels så fick vi 2 kvällar i Bordeaux, vilket är härligt.
Men jag var ju på den där resan för några år sedan faktiskt och gjorde exakt samma. Hos Brumat och Bordeaux och sådär. Det är ju superfin region. Underskattad, det får man ändå säga.
Det får man säga. Och sen så också kul att komma dit, för det ligger inte direkt nästgårds, så att säga. Det är inte så att man bara...
Jag minns inte exakt, men det var väl nästan 2 timmar från Bordeaux, eller 1,5 eller något sånt där, va?
Ja, mer än så. Nästan 3 tog det med all trafik. Och sådär, så att, och att ta sig till Bordeaux är också ett dagsprojekt, i och med att det är svårt att hitta. Det går knappt några direktflyg alls från Sverige.
Nej, man måste ta sig genom Paris.
Ja, vi åkte via Amsterdam och så mellanlandade och så direkt till Bordeaux. Men det blir ändå, det blir nästan en resdag liksom, för att komma dit.
Ni provade en massa tanat.
Ja, såklart. Alltså, det var, men jag tror att vi träffade Alain Brumont, den gamla gode mannen. Som, han är ju verkligen en förgrundsfigur liksom, i Madran. Och han berättade dels lite om historien. Jag har hört att de har odlat vin där sedan, ett par tusen år sedan romartiden. Men det var, och han själv var ju en av dem som började buteljera under eget namn i början av 80-talet, och den som också en av dem som gjorde Madran och känt för den stora allmänheten.
Ja, det är ju så här att också där lite, när jag var där så upplevdes lite som att det var ändå så här i skymundan av Bordeaux, att de har en lite så här, inte komplex, men att de vill visa att de är lika bra viner, eller minst lika bra viner i Madran, och de här jämförande provningarna med Bordeaux.
Verkligen. De har ju lite så här lillebrorskomplex, eller stor, hur man nu säger. Men att jag precis så han pratar mycket om det också. Att så, våra viner, när jag började göra viner i början av 80-talet, så började folk direkt snacka om att det här var ju precis lika bra som i Bordeaux och sådär. Men det är ju, och jag fattar ju det, för det är så pass nära, och prisskillnaden. Man får ju, hans viner går ju, liksom, hans toppviner går ju för liksom, men drygt strax över 500-ringen. Medan, ja, vi vet ju alla vad toppvinerna i Bordeaux går för, så det är klart att det finns. Men det är också, det är olika viner, så jag tycker inte, man måste inte heller jämföra. Och han kan ju vara nöjd med det han har åstadkommit för sin region.
Det känns som det är lite omodernt nu, att man ska inte jämföra, så här, back in day var det så här, men Napa versus Bordeaux, alltså så här, den grejen att man alltid vill uppnå att de franska idealen, men det känns som att nya regioner, eller Madrid är ju inte en ny region, men generellt, eller mer alltså, inte lika kända regioner, börjar få lite mer börjar bli lite mer självsäkra och kan stå på egna ben, att man behöver inte alltid jämföra med den franska idealet, vilket känns ganska
skönt. Liksom Bordeaux,
det är ganska trist, alltså, så här, det är så irrelevant på något sätt. Ja, för Madran är Madran och Bordeaux är Bordeaux. Man behöver inte jämföra.
Nej, precis. Precis. Jag tycker inte det heller. Men det var kul att se. Alltså, men, för vi fick liksom också prova igenom lite grejer såklart från de, från både. För Bremont, de har ju dels Chateau Boscassé och så har de också Chateau Montus. Och båda är ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Men också var kul att testa lite vita, för det har man inte, ser man inte så ofta. De gör ju vita viner också.
Ja.
På druvan Petit Corby framförallt.
Mm.
Man får också göra lite, ha med lite Sauvignon Blanc och lite sånt där. Men då, och då heter det inte Madran, utan då heter det Percheron de Vicqueville istället.
Percheron de Vicqueville, en sån här riktigt jobbig appellation,
ja, riktigt,
att stava till.
Inte kan.
Perfekt sån där tävlingssommelier kunskap.
Exakt.
De här mansängerna.
Ja, exakt. Petit och grå, ja. Men där tycker jag också att det, även de vinerna var riktigt kul. För att alltså den här druvan då, Petit Corby, han jämförde den med han sa att den, man kan säga att den är ganska lik Marsan. För den har liksom den här blommigheten och lite gula frukten och det där lite, men också en jäkligt hög syra. Så det är jättesnygga viner faktiskt.
Och de
dyker upp ibland också. Det lanseras en, det kan man ju prata mer om, kan jag påminna om senare, men i början av december så kommer en Boscassés, deras som heter Le Jardin Philosophique.
Visst har vi haft ett tidigare avsnitt där vi pratade, nu är det så många avsnitt som man glömmer bort, men om sydväst. Det var ett tag sedan.
Det vill jag minnas att vi har haft för
jättelänge sedan. Så är man lite nyfiken, då kan man ju faktiskt gå tillbaka och lyssna, för där går vi igenom lite mer djupgående med druvsorter och
exakt.
Även om Brumont såklart och med flera.
Men jag hoppas, jag tror att vi har gjort det också, men jag kommer knappt ihåg längre heller vad vi har pratat om.
Vi har pratat om det i något sammanhang. I alla fall.
Men det här vinet kan jag i alla fall gå återkomma. Men som sagt, Le Jardin Philosophique 2 december kommer det att släppas. Och det kostar liksom 139 spänn för en så toppen härligt vin. Men också, det var, han pratade lite också om det som har hänt. Alltså Madran är ju, det är ju kanske 1800 hektar totalt och 50 producenter och sånt där. Men numera så även om Brumont, han är ju verkligen, han är lite old school och också hardcore vad det gäller de här tanattvinerna, som faktiskt också kallades för mördare back in the days för att de var så jävla kraftiga.
Ja, man kan säga, det är ju verkligen viner som behöver tid eller en ganska rustik, kraftig måltid, för att de är ju ganska tuffa.
Ja, de är rätt tuffa.
Tannin, mörka. För mig som blir väldigt lätt blå och lila om tänderna och läpparna, så blir jag verkligen så här svart i munnen direkt. Mycket färgämnen.
Ja, verkligen, verkligen. Mm. Men nu är ju inte heller tannat. Alltså det måste vara ungefär, jag minns, kommer inte ihåg om det var 50% eller 55%. Som är liksom, men det odlas också rätt mycket Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc och sånt där, för att göra vinerna lite mer tillgängliga.
Ja.
Och det var också kul när jag var nere var inne i källaren hos både Boscassé och Montus. Och de experimenterade också en del med, alltså det stod sådana här, du vet, stora botti, och det stod, såg till och med lite amforor. Så de håller liksom på att testa olika varianter och frångå sin mer traditionella vinmakningsmetod för att hitta vinstilar eller liksom göra vinerna lite mer tillgängliga, tror jag också. För att det är ju så det ser ut
idag. Ja, idag så är det ju, konsumenten har mindre tålamod.
Ja.
Och det känner man liksom på alltså, prova Bordeaux idag, prova Bordeaux för 40 år sedan, så är det också stor skillnad. Strukturmässigt,
ja,
man vill ha lite mer tillgängligt och det ska inte vara lika tufft.
Ja, men man kan ju inte vänta
just,
på...
Nej, och vinerna är ju också mycket dyrare än vad de var innan, så det kostar ju mer ja. Att spara vinerna.
Ja, men exakt. Ja. Och det, men det är väl så, den här siffran att folk som går på Systembolaget och köper vin, alltså 8 av 10 viner konsumeras ju, eller om det till och med 9 av 10 konsumeras ju första veckan.
Samma kväll.
Ja, men man har inte det tålamodet. Men det å andra sidan, de har ganska kul, för de har ju så jäkla stor, just de då, men det är inte alla som har, men så jäkla stort bibliotek, stor källare, så att så här, nej men de kan plocka fram, om någon kommer dit och vill köpa lite vin, så säger men vad vill du ha för årgång? Vill du ha liksom nya årgångar eller vill du ha 20 år gamla viner? Så vi har, de har liksom ett jäkla stort lager, vilket inte alla som har möjlighet eller råd att ha.
Alltså, jag började diskutera den här gamla härliga argumentet, men att det är så himla märkligt fortfarande hur den mentala spärren på restaurang då, alltså ja. I Stockholm i alla fall, så ett enkelt vin ligger ju ändå för så här 500 kronor flaskan. Då ja. Är det oftast ett ganska enkelt vin om man pratar liksom Stockholm innerstad eller på en bättre krog. Man får ju inte mycket pengar eller mycket vin för den pengen, tyvärr.
Nej.
Men när man går på Systembolaget, då är den mentala spärren 150. Hur det ens
ja.
Är...
Ja, exakt. Det är varför så konstigt. Är det så?
För så, är det så mycket intressanta viner du kan få för 500 kronor på Systembolaget. Men jag på restaurang, då får du liksom en flaska... enkel kava, knappt det, för 500 kronor. Men man kan inte lägga 500 kronor på en flaska champagne.
Nej.
Det är fortfarande det är den här... Det är en konstig spärr. Varför på restaurang är det okej, men hemma är det inte okej. Okay. Det är hemma man ska lyxa.
Nej. Ja, men jag vet, men det har vi ju snackat om också, ondgjort oss om flera gånger tidigare. Det här att man... Folk är beredda att köpa blaskig rosé för 110 spänn glaset. Men att ett vin, en flaska som kostar över 100 spänn är liksom dyrt. På bolis.
Det är konstigt.
Ja, det,
är därför vi håller på med det här också. Man ska ändra
det. Är därför vi håller på med det här,
lite bättre.
Jag vet, men vi vet också att många av våra fantastiska lyssnare tillhör inte den skaran, utan de går gladeligen och köper.
Annat segment, men fortfarande ja. Är värt att nämna, för det är alltid ett väldigt bra argument när man alltså ska man ha en härlig absolut. Middag hemma, då får man tänka, vad skulle jag spendera på restaurang?
Ja, men precis. Men jag kan också säga
den här när väl... där, då kan man ta ett mindre restaurangbesök istället och sen köpa lite extra goda grejer till Kevin.
Ja, men exakt. Mm. Men och vi den här måste jag nämna den då, den här Chateau Boscassén som väl finns fortfarande i ordinarie sortimentet, tror jag. Jag tycker ju att det är liksom en av kanske mest prisvärda vinerna man kan hitta på Systembolaget. Den kostar väl 149 eller 159. Just i detta nu så ligger Systembolagets hemsida nere, så jag kan inte få fram numret eller priset, men den här flaskan känner alla igen, tror jag.
Renoverar de eller?
Ja, jag vet inte vad det är med det. Kanske högt tryck eller något, jag vet inte. Mm. Men den är ju liksom och också sånt här vin som man får så mycket struktur och så mycket liksom smakdjup för den pengen, och att det är ett vin som går att spara i 20 år om man vill det, eller öppna ikväll om man känner för det. Det är inte ofta man stöter på den typen av viner, tycker jag faktiskt.
Spännande. Och ni fick se den härliga hönsfarmen
och trädkojan.
Ja, så himla gulligt.
Ja, så himla, jag har en liten provning där. Han plockade fram någon Pinot Noir också, vilket som han har odlat lite plätt av. Det var väl, han tyckte att det var ungefär som, den var lika bra som Romane Conti, men det kanske vi inte... Ja.
Olika åsikter om den saken, så att säga.
Olika åsikter om det, men det var i alla fall kul. Det var mysigt, den här trädkojan, med liksom utsikt över den här berömda vingården.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
På tal om Romani Conti så hade jag verkligen privilegiet att få prova Latash och Romani Samivan 16 igår.
Oj, vad trevligt.
Hade en liten provning, eller årlig provning, när vi provade igenom latest release Burgundy. Eller ja, 2016 i det här fallet. Mm. Vilket var väldigt spännande att få prova så mycket toppklassviner, både vita och röda. Mm. Och måste säga, för om man jämför dem med förra året som var 2015, som var en väldigt, eller inte förra året, men releasen, som var väldigt generös och kraftig i stilen och väldigt, alltså charmerande viner får man ju säga, och viner på restaurang som har varit väldigt bra för att man har kunnat öppna dem, servera dem och de har varit njutningsbara. Sen har de varit väldigt täta och aningen strukturerade, men väldigt hög kvalitet. Så får man säga att 16 kanske var motsatsen smakmässigt. Väldigt, ganska strama. Alla nästan genomgående. Nu provade du framförallt viner från Côte d'Or. Men viner som hade väldigt hög syra. Inte jättemycket tannin eller så här medel. Och väldigt så här hög elegans. Framförallt på de röda skulle jag säga.
Men berätta lite om 2016 som årgång då. Så vad...
Alltså en ganska... När man pratar med vinmakare där, så var det ju ganska tuff, jobbig årgång. Alltså man har det ju inte lätt i Bourgogne, så är det. Men det började med en väldigt så här mild vinter, december och januari. Man kommer inte ner de minusgraderna som man vill ha. Man vill ju få en kall vinter, för då dödar man... Alltså rankorna får gå i vila och du dödar mycket, alltså sjukdomar.
Ja, just det.
Men ohyra i vingården helt enkelt. Det är samma sak, vi märker ju det om vi inte har en kall vinter här, att man får...
Ja, precis. Är det mild vinter så är det så jävla mycket getingar och fästingar och grejer.
Ja, men precis. Och det är ju precis samma sak. Sen så, februari-mars var lite kallare, men ändå så här ganska milt generellt. Problemet kom i april. Då det är alltid problem man pratar om. Men problemet, det kom en jättestor hagelstorm i början på april. Och då var det framförallt Mâconnais som drabbades väldigt hårt. Även Chablis. Det var nästan 2000 hektar som skadades. Och sen den 27, det största problemet var då i slutet på april, den 27 april. Då kom frosten. Och problemet då när processen har börjat och det blir frost, då vet man, alltså det är så förödande, det är det absolut farliga. Och efter frosten, om solen ligger på, då är det så skadligt för att då kan det blir liksom, då blir det även solskada. Så beroende på lite var, alltså här är det så himla små parametrar som avgör, men beroende på hur vingården sluttar, om det är en klå, hur nära vingården är byn, det genererar ju mer värme, så då kan man ha varit mer skyddad. Är det mer fukt i vingården, så kan det också vara skyddande. Men många, framförallt Volnay och Meursault, drabbades ju väldigt hårt. Så redan efter frosten där kunde man räkna att det var liksom 2/3 av skördet som var borta.
Oh, fy fan.
Så vi pratar ju 2016 väldigt små kvantiteter, låga skördeuttag. Sen under sommaren, som också var jäklig, då var det väldigt mycket regn. Så det de var tvungna att kämpa med var mycket röta. Så man var tvungen att vara jätteförsiktig och bekämpa rötan helt enkelt. Mm-hmm. Så det var både frost och fuktigt i vingårdarna. Och det var inte riktigt varmt som, alltså juni var inte särskilt varmt. Sen slutet på juli, då kom värmen. Så hela processen var ju, ja, det skulle inte bli en tidig skörd, utan nu med climate change eller, ja, så har det ju varit det, att man har skördat mycket tidigare.
Men, ja, i år, men de var tvungna att låta dem hänga då för att,
ja,
få,
så nu var det sista veckan i september. Vilket är ganska, back in the day var det ju normalt.
Ja.
Men inte i,
inte längre.
Inte modern tid. Så det har varit bra kvalitet på druvorna, men väldigt volatilt år och väldigt kämpigt för många vigneron.
Ja.
Så det har varit
men det är liksom
också lite spridd kvalitet. Såklart, ja, så beroende på hur hårt man har arbetat och hur noga man har varit. Det kom också ett stort regn, det var väldigt mycket regn i augusti. Så beroende på om du skördade, eller vissa appellationer kunde bli lite urvattnade. Jag vet, jag läste en liten del om att experterna sa att en del vin från Puligny kan kännas lite diluted. Här måste man vara noga med appellation och, ja, såklart, topproducenterna kommer ju alltid producera bra. Men man märker att det har varit ett tufft år. Till exempel DRC producerade ju väldigt lite Echezo och Grands Echezo. Ingenting som till försäljning, utan stannar på domän. Så många, de var tvungna att skicka back vintages i vissa fall. Och de gjorde ju ingen Montrachet.
Ingen
där gick de, nej, så där gick de ihop med andra Montrachet-ägare och gjorde ett gemensamt vin. Så det var ett tufft år för många. Så vi kommer, det som också är frustrerande, för 15 var ju bättre. Och då märkte man, nu kom det ändå en allokering. Det blev liksom ett litet lugn. Men så är det de här små, de kämpar ju hela tiden för, för att... Efterfrågan är ju extremt hög och utbudet är väldigt, väldigt litet.
Så det är, och så blir det ännu mindre nu, det är kämpigt. Men liksom ditt övergripande intryck då, alltså förutom att de är
av vinerna
svalare,
som vi provade
lite rödare i... Ja,
alltså då provar vi ändå topproducenter, alltså Ant och Kors och deras, alltså så här, ändå en av de toppskiktet i Meursault upplevde i alla fall att de vita vinerna står sig inte lika bra som de röda. Utan de röda känns som de har lite mer finess, lite mer koncentration. De vita är väldigt goda, charmiga. Kanske man ska ändå vänta 2-3 år om det är på den här nivån. Men inga viner heller som jag personligen skulle vilja lägga undan jättelänge. Jag upplevde att koncentrationen finns där, men inte för lång lagring, utan snarare medel, vilket är luddigt, men en Premier Cru kanske man vill öppna om 4 år och en Grand Cru kanske om 6-7.
Ja, det är så, det är ändå ganska korta avstånd, så att säga.
Precis. Ja. Och längre med de röda, för de röda upplevde det som att de hade en väldigt fin tanninstruktur och en bra syra. Men framförallt mineraldriven årgång, man pratar mycket om det här classic vintage, den känns verkligen så. Jag kan inte själv jämföra med någon årgång nyligen, men alltså, motsatsen till 15, snarare närmare kanske 10, 11, alltså den här lite svalare årgångarna i stil, alltså mer syra- och mineraldrivet. Och väldigt alltså, sympatiskt, men det behöver lite tålamod på den röda fronten i alla fall.
Var det någon producent som du tyckte, de du provade igår då, som du tyckte har lyckats bäst? Eller har liksom,
ja,
vars gårdar kanske ligger så att de har...
Jag blev väldigt överraskad, för vi provade Clos de Lambret, vilket ofta brukar vara väldigt rustikt och mörkt i sin ungdom. Du brukar behöva mycket tid. Det är ju Maurice Andenis och det är hela klasar. Det kan vara väldigt rustika. Men igår, nu har de ju bytt vinmakare. Två år tillbaka. Och jag vet inte om det har med det att göra, men igår var den väldigt floral, blommig, inte alls lika sträv och hård som den brukar vara. Igår var också en blomdag. Det kan ju också påverka vilken dag man provar vinet.
Ja.
Men nej, den var en väldigt överraskning, så det var lite kul att se att den var lite mer tillgänglig än vad den brukar vara. Sen provar vi också den här La Richemont från Perominaux som är ett vin som är jättegamla vinstockar, så det är över 100 år gammalt vinstockar. Så den blir ju alltid väldigt intensiv, men även den kan vara väldigt, alltså den är alltid väldigt sexig eller så här charmig och så här mycket av allting. Men ja, den var också väldigt trevlig att dricka igår. Sen så är det ju kul att, alltså, Domaine Romani Conti är ju alltid väldigt kul att prova, men detta var också från Magnumflaskor, så det är så här väldigt, jag hade hällt dem på karaff en timme innan, men ja, de behöver ännu mer tid.
Det är, alltså, liksom så här,
det är ju imponerande viner, men barnarov, så man känner ju extrem, det är en extrem kvalitet, framförallt på La Tachan, var ju, man blir ju alltid så extremt, man blir alltid imponerad. Så,
ja, absolut. Men både du och jag har ju varit i deras källare också, och till och med där man får liksom några fatproverna, till och med, men visst, de är inte färdiga, men de visar ju redan i det stadiet en sån otrolig,
och man tror ju aldrig att det kan bli bättre, så när de provar på Menesan Vivar, man bara, nu är vi klara, det blir inte bättre än så här, och sen provar man La Tachan, bara, ja, det kan bli ännu bättre, så man blir ju alltid förvånad att det finns liksom att kliva upp och kliva upp. Men väldigt intressant. Sen var det ju lite tråkigt att man inte fick prova Echezo och Hans Echezo, för jag provade dem från 2015, så man, det är alltid kul att ha en referensram.
Ja, kurs. Men precis, precis.
Men man klagar ju inte.
Nej, man klagar ju inte. Det gör man definitivt inte. Nu också i veckan faktiskt var jag på en annan väldigt spännande provning med Kloster Eberbach. Där vi gjorde en liten djupdykning i deras monopolgård Steinberger. Och testade ett gäng 59, vilket var jätteroligt faktiskt.
Berätta, hur vi testade, höll de sig?
Ja, de höll sig jättesyn. Vi testade en kabinett, en spätlese, en auslese och en trockenbjörn auslese från
samma vingård. Socker är ju en bra grej. Alltså
med socker är en bra grej, och de visade sig, jag tycker auslesen kanske var nog min favorit av de fyra, men även alltså den här kabinetten, så sån jäkla, alltså, att syran var så fruktansvärt bra fortfarande. Och så även om den har då lite, så här, lite apelsinsäst och lite nötighet och torkad frukt och allt det, men alltså, den hade en sån fantastisk fräschör och bra koncentration, vilket var superimponerande.
Man kan säga, för de som inte vet, så Kloster Eberbach är en väldigt så här legendarisk riesingproducent från Rheingau och har ju som historia att lägga undan, eller har ju ett väldigt stort library och lagt undan mycket vin. Så de har ju väldigt mycket gamla referensårgångar som man kan prova och brukar stå sig väldigt bra.
Det har de verkligen. Jag har varit på besök hos dem en gång tidigare. Det har vi nog pratat om här också, och fick testa någon 29 som också hade liksom hällt så bra. Det är gammalt, men de har ju sina grejer i det biblioteket under det gamla klostret då. Och det är så bra förvaring och saker. De har inte flyttats liksom, de har legat stilla. Men nej, verkligen kul. Och sagt socker, alltså den TBA:n som alltså när man får den här lite saffran och persika och nästan så mandelmassa toner och sånt där, så jäkla gott alltså.
Ja, det är smart. Vi ber om ursäkt, jag sitter på fly och vi har haft lite leveranser, så om det är en dörr som smäller så vet ni att det är på.
Ja, det är så. Det är så det är.
Det får vara lite charmigt, men sitter inte i en perfekt studio.
Nej, det är så det är. Det är så
man tar det där man är. Ja. Ja, men vad härligt. Gud vad mysigt.
Det som är kul med liksom det där, det är kul att se också Riesling som, alltså hur väl den kan åldras, som den har gjorts bra från start. 59 var ju tydligen ett så här, remarkabelt bra år också för både röda och vita i Tyskland, eller Rheingau. Så det gör väl sitt till. Du, innan vi slutar så
frågor,
vi hade ju fått i alla fall en fråga här från en kille som undrade, och jag tror att vi pratade om det förut också, men det är ändå intressant, för han frågade om det här med koravin. Hur många gånger kan man koravina en flaska egentligen?
Hur många gånger man kan göra det? Alltså det där är så lite knepigt. Vi jobbar ju jättemycket med koravin och har märkt att det finns lite olika faktorer, så beroende på hur gammalt vinet är. Vad det är för kvalitet på korken. Det viktiga är ju först att man ser att det är en naturkork, för när du koravinar diam eller någon annan typ av syntet, eller diam är ju vanlig kork, men som inte är en vanlig naturkork, då blir det ju lite svårare, för att de drar inte ihop sig på samma sätt. Så redan där så man märker ju ibland att när man koravinar en diam eller syntet så märker man att det börjar droppa från koravinen. Men om man bara räknar i hur många gånger man drar ner koravinen så beror också på hur ren nålen är. Mm. För om man har koravinet ett annat vin innan, då för man ju alltid med sig lite av det andra vinet ner i den andra flaskan som man koravinar. Ja, ja. Och det påverkar vinet. Sen beror det, alltså det beror lite på. Men jag personligen tycker inte om att ta ner den mer än 4-5 gånger. Sen blir det ju lite smuligt också.
Ah, okay.
Så det blir ju alltid det sista glaset. Kommer alltid ha lite smul i sig. Ja.
Men påverkar det, liksom själva... Är det så att det verkar lite tätt?
Absolut. Eller?
Ja.
Det gör det. Och det blir, alltså, även om argongasen skyddar ju jättebra. Men ja. Ja, framförallt på viner som är ganska fragila. Alltså Nebbiolo och Pinot Noir. Alltså röda viner påverkas mer, upplever jag det som. Ja. Nu har inte vi tagit massa tester, men bara av att prova av grejer i arbete så känns det som att de röda är lite mer känsliga. För det är ju en annan typ av aromatik också.
Ja, men vad är det som händer då? De tappar liksom lite...
Ja, men det är ju ungefär som att man har en öppen flaska. Den tappar frukt.
Ja.
Och i värsta fall, om man låter det stå för länge, om det är bara en liten skvätt kvar, då kan det ju vara ett dött vin. Alltså, man häller
ut och
vinet luktar inte så mycket. Alltså, det är bara så här... Det har gjort sitt, så att säga. Man märker det ganska tydligt. Ja. Men
jag intervjuade
för oss är det ju sällan
Jonas
problem i och med att vi använder det så ofta. Alltså det är sällan att vi får stå så länge.
Nej, just det.
Då är det snarare problem att det kan bli lite smuligt. Att vi måste vara uppmärksamma att det inte är smul i glaset. Och där tycker jag att man borde... Det borde finnas något system som man kan filtrera. För att det finns ju silar. Men ofta är det ännu... Det är finare än vad en sil... Alltså det måste vara
Alltså
det är mer som ett så här, tänk korkdamm.
Ja, jag förstår.
Så att det är väldigt svårt att fånga upp. Alltså man kan inte bara ta det med en liten sked. I vissa fall kan man det, men ofta är det bara som en litet dust.
Bara lite, ja, men jag förstår. Nej, men jag intervjuade din kollega Jonas. Jag skrev någon artikel om det här för kanske 2 år sedan. Och så där, och han sa väl också det, att just det här att... Ja, men man kan dra typ halva flaskan eller sånt där, men är det halva eller mindre kvar, då får man faktiskt öppna den och hälla, för att annars så då dör den liksom ganska fort.
Och
men
sen
har den
liksom
blivit
på...
bättre sen den kom, den här apparaten, för den har ju några år på nacken nu, men har liksom, känns det som att den utvecklas hela tiden, eller är den...
Vi har ju provat
samma.
Den senaste modellen, och den är ju mer att den är ganska high tech, för att man laddar den så att den är batteridriven, och sen där kan man då ställa in vilken mängd man vill ha, så halvglas och glas, så att den då mäter. Och det jag upplever med den, alltså den är inte så praktisk just för restaurang, men den är mer för hemmabruk. Där upplever man att den är lite smartare, för att den sparar på gas. I och med att när du har ställt in vilken size du vill ha, då blir det aldrig det här psh ljudet som det blir med den gamla modellen. Nej. Och det där ljudet, där man slösar ju jättemycket gas, så den är lite mer liksom eco-driving.
Ja, och gasen är ju dyr också.
Ja, det är gas som är dyr, så den känns lite mer sparsam med gasen. Men det har ju bara med att göra att man kan vara lika sparsam med den gamla modellen, bara att man låter vinet gå tills det är klart.
Okay.
Och att man inte bara vrider upp den, för det är då det pyser. Man är lite tålmodig, och det är man ju sällan, för man har jättedåligt tålamod.
Nej, men hur? Och sen så kanske man inte hinner vara så tålmodig om man står och det är typ tusen.
Hemma är det ju inga problem, men på restaurang.
Nej, då hinner man ju.
Svårare.
Ja, verkligen.
Så det jag skulle säga är att vara uppmärksam och göra ett litet streck på etiketten om man inte kan hålla reda på hur många gånger man har använt det. Och är det under en halv flaska, så öppna och drick. Oftast brukar det, alltså oftast brukar det inte vara något problem att dricka upp, så att säga.
Nej, exakt.
Det brukar vara enkelt, ja.
Det brukar vara enkelt, ja, absolut. Ja, men
det ska
intressant.
Vara enkelt.
Det är ju ändå, spännande, spännande pryl.
Absolut.
Då så,
grymt.
Då får vi
tacka för idag och ha en magisk helg.
Ja.
Vi ska ha lite härligt här på söndag, så kommer vi ha lite extra champagne. på Glas från, för vi har både Rodolf Peters och Francis Igli i stan.
Ja, men just det, de är ju båda två. Ja,
ja, så vi kan köra lite goda grejer från dem om man vill titta förbi.
Roligt, roligt. Själv åker jag till Toscana på söndag.
Ja, men gud, vilken gott
snacka om i nästa avsnitt. Ja, jag vet.
Men man ska du göra?
Ska besöka lite producenter. Blir lite Matsej och Nelaya och lite andra. Sådär. Så vi ska åka runt och göra verkligen en crash course i Toscana. Det blir liksom flera av
det låter som någonting i din smak.
Det kommer det bli. Jag älskar ju Sangiovese också. Och i Italien.
Mums,
ja, men det blir härligt. Ha en superhärlig... Ja, ja, oh ja, verkligen. Kommer med så här pasta, trivselkilon med mig.
Ja, gud vad mys. Ja. Toppen. Ha en fin helg. Och så säger vi tack. Och om ni vill ställa frågor så är det, når ni oss bäst via vårt Instagram vinpratarna eller e-mail vinpratarna@gmail.com.
Ja, ha en underbar helg. Skål och kram.
Skål och kram.
Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.